Hudfärg bör inte kopplas till kriminalitet. Denna vidöppna dörr slog både statsminister Stefan Löfven och det miljöpartistiska statsrådet Per Bolund med emfas in i svallvågorna efter debatten om kriminella klaner i Sverige. Men det är inte heller någon som påstått detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Reaktionerna på biträdande rikspolischef Mats Löfvings utspel om kriminella klaner kunde mätas på Richterskalan. Men debatten kom hastigt att fokusera på ordet klan snarare än på själva kriminaliteten. Varför diskuteras ofta ord hellre än de problem de beskriver? Vad menas egentligen med diskursteori och förtryckande verklighetsbeskrivningar? Och vad blir konsekvenserna för ett samhälle som prioriterar ord och ideologi över pragmatism och verklighet? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Om du gillar mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Att göra en ny aktuell videokrönika varenda vecka hade inte varit möjligt utan ert fortsatt generösa stöd. Så ett stort, stort tack till alla er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du med fördel prenumerera här nedanför, se till att dunka på den där larviga klockikonen och prenumerera på mitt veckobrev så att du inte missar när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med osviklig disciplin varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag talar jag om förtryck, förbud och förbrytelser. Häng med! Häxdoktorn riktade de dödas ben mot den unge mannen i en gest som beskrev ett dödligt tabu och en förbannelse. Inom ett dygn blev den unge mannen så svårt sjuk att han låg för döden. Tills han informerades om att benet inte alls hade riktats mot honom, varefter han mycket hastigt återfick hälsan. Detta fenomen kallas psykogenisk död och beskrevs första gången 1942 av den amerikanske fysiologen Walter B. Cannon i boken med det publikfriande namnet Voodoo Death. I korthet betyder detta att en individ är så övertygad om att en helig symbol styr över verkligheten att vederbörande genom självsuggestion framkallar det resultat han förväntat sig.
Yeah, she said I'd be wearing red shoes when I met my true love.
Uh-huh. And how many times have you worn those shoes since you got that fortune?
Every day.
Tabuer, eller sakraliserade förbjudna ord, gärningar och tankar, förekommer i alla mänskliga kulturer och är rotade i magiska föreställningar vilka syftar till att skydda samhället från destruktiva och kaotiska krafter. Detta sätt att uppfatta tillvaron är snarlikt begreppet magiskt tänkande, vilket sedan 1800-talets mitt används inom både antropologi och psykologi. Psykologen Jean Piaget beskrev tidigt hur små barn under det prekonceptuella stadiet mellan 2 och 4 år ofta tror att deras egna tankar och ord styr världen omkring dem. Om exempelvis barnet varit arg på sin förälder och föräldern drabbas av en olycka kan barnet felaktigt tro att det själv varit ansvaret för olyckan på grund av de tankar och ord det uttryckt. Hos vuxna uttrycks magiskt tänkande genom olika typer av besvärjelser och riter, vilka man hoppas ska ge positiva resultat, som till exempel fred, hälsa eller välstånd. Varken tabuer eller magiskt tänkande har försvunnit ur det moderna samhället, men de har bytt skepnad. Där en medicinman eller en häxdoktor en gång i tiden utförde riter och läste besvärjelser för att beveka olika typer av gudaväsen, tillskriver den moderna människan istället ord och föreställningar makten att forma tillvaron helt självständigt. Detta kallas ibland diskursteori. Den poststrukturalistiske filosofen Jean-François Lyotard skildrade i sin bok det postmoderna tillståndet från 1979, hur västerlandets övergripande berättelser gradvis hade förlorat sin trovärdighet. Gud var död, proletariatet ville inte göra revolution, och vetenskapen stod oförmögen att finna meningen med livet. De gamla idétraditionernas generella sanningsanspråk underkändes och ersattes med subjektiva narrativ. Dessa subjektiva narrativ speglade den västerländska kulturens tilltagande individualisering och medgav att varje individ ägde en unik och okränkbar subjektiv sanning. Detta perspektiv kom gradvis att i allt högre grad likställa beskrivningen av verkligheten med verkligheten själv, och gjorde det som konsekvens nödvändigt att beskydda utsatta människor från förtryck genom att förhindra upprättandet av förtryckande verklighetsbeskrivningar, varigenom dessa grupper riskerade att förfördelas.
Language is immensely powerful, and it is used to construct oppressive social realities. Therefore it must be regarded with suspicion and scrutinized to find the discourses of power.
Denna så kallade diskursteori har i allt högre grad kommit att prägla västerlandets progressiva vänster, och beskriver hur orden alltmer fått rollen som både totem och tabu. 1960- och 70-talens så kallade du-reform är ett tidigt exempel på hur språket kom att användas som ett ideologiskt redskap. Genom att tabubelägga alla tilltalsformer som indikerade social ställning ville man med orden som redskap förverkliga det klasslösa samhället, genom att lingvistiskt omöjliggöra en klassmässigt förtryckande diskurs. Den breda lanseringen av det könsneutrala pronomenet hen i 2010-talets början uttryckte en snarlik ambition. Man ville undvika att upprätthålla en identitetsmässigt förtryckande diskurs genom föreställningen om två distinkta kön. På samma vis byts ord som associeras med förtryckande eller oönskade betydelser löpande ut för att undvika konstruktionen av socialt förtryckande diskurser. Städare ersätts med lokalvårdare, ras ersätts med etnicitet, handikapp ersätts med funktionsnedsättning, som i sin tur ersätts med funktionsvariation. Detta totemistiska förhållande till språket förvandlar orden till besvärjelser, vilka förvandlar världen. För enligt diskursteorin är beskrivningen verkligheten. På omvänt sätt uppfattas också därför nyttjandet eller etablerandet av oönskade nya ord och begrepp som svart magi, vilka betraktas som uppsåtliga övergrepp med målsättningen att upprätta förtryck och ondska i världen. Det är i detta ljus man bör förstå de starka reaktionerna på biträdande rikspolischef Mats Löfvings utspel rörande Sveriges kriminella klaner. När biträdande rikspolischef Mats Löfving i förra veckan kompromisslöst fastslog att ett stort antal kriminella klaner hade etablerat sig i Sverige bröt han mot ett tabu genom att namnge ett problematiskt fenomen utan att ta hänsyn till om detta skulle kunna tolkas som en förtryckande diskurs.
Just nu har vi minst 40 stycken släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, så kallade klaner. De har kommit till Sverige, påstår jag, enbart med syfte att organisera och systematisera kriminalitet. Man tar sig in i näringslivet. Det finns också exempel på att man tar sig in i det politiska livet och vill ha en roll att spela i den offentliga riktiga styrningen av en kommun eller till och med av Sverige. Det är den underrättelsebild vi har.
Reaktionerna blev förutsägbart mycket, mycket starka och var nästan uteslutande fokuserade på just Löfvings val av ord. Sammanfattningsvis underkändes klanbegreppet som generaliserande och stigmatiserande, eftersom inte alla klanmedlemmar nödvändigtvis är aktivt kriminella. Men mer intressant är att reaktionens styrka oavsiktligt även röjde en påtagligt kolonial underliggande maktanalys, där grupper baserat på hudfärg och etnicitet bedömdes vara i särskilt behov av diskursmässigt skydd.
Jag säger att jag vill inte koppla ihop brottslighet med etnicitet.
Jag vill inte koppla brottsligheten till etnicitet.
Vad vi ska vara oerhört noga med är att inte koppla ihop brottslighet automatiskt till hudfärg.
Då är vi överens också om att det inte är hudfärg som avgör brottslighet.
Det finns inte någon koppling mellan hudfärg och kriminalitet.
Varken Löfving eller någon annan har påstått att vare sig etnicitet eller hudfärg är relevant rörande fenomenet med klanbrottslighet. Men detta behövs inte, eftersom den etablerade diskurs som Löfving nu utmanar uppfattas skydda individer baserat på just etnicitet och hudfärg, betraktas hans utspel automatiskt som ett förtryckande angrepp på dessa kriterier. Ett tydligt exempel på denna reaktion stod den vänsterpartistiska riksdagsledamoten Linda Snecker för när hon anklagade Löfving för att ha levererat en samhällsbild som väldigt många vill att den ska vara, där man kopplar ihop etnicitet och kriminalitet. Det spelar ingen roll vilka praktiska problem Löfving pekar på. För de människor som överordnar diskursen verkligheten är allt en fråga om vilken bild eller narrativ man levererar. Med samma utgångspunkt ställde SVT-journalisten Camilla Kvartoft i veckans Agenda Löfving till svars rörande huruvida han ville få människor att koppla samman etnicitet och brott.
Ditt uttalande här om klanerna har skapat en väldig debatt om etnicitet och brott. Var det det du ville? Och just när du talar om klanerna så blev det ju en debatt i riksdagen i veckan här om etnicitet och brott. Var det det du ville få fram?
Efter att ha etablerat maktanalysen, där en överordnad och aggressiv ordningsmakt ställs mot en underordnad och rasifierad underklass, går Kvartoft vidare med diskursanalysen, där de förtryckande begreppen ifrågasätts.
Begreppet kriminella klaner är laddat, och vad skiljer det här ifrån maffian till exempel, som jag tror fler känner till?
Men nu händer något intressant. För istället för att acceptera omvandlingen av klankriminaliteten till en fråga om semantik och diskurs, säger biträdande rikspolischef Mats Löfving ifrån.
Denna namn- och definitionsfrågan har vi hållit på med nu lite i veckan. Jag är polis. Och mitt uppdrag, det går ut på att göra konkret medborgarnytta. Så jag går liksom inte igång riktigt på de här namn- och definitionsfrågorna, eftersom det helt enkelt inte spelar någon roll för våra poliser längst ut eller för medborgarna längst ut.
Kvartoft är som journalist oförmögen att förhålla sig till Löfvings pragmatism och återför istället frågan till diskurs- och definitionsnivån, varefter Löfving ger henne en skarp reprimand.
Så det spelar ingen roll om man säger släktbaserade nätverk eller klaner eller maffia. Ni menar...
Så du hör vad jag säger nu. Ja. Det vi inriktar oss på, det är kriminella människor som använder familjen och släkten som en plattform för att begå brott. Det räcker för mig.
Samtalet mellan Kvartoft och Löfving skildrar spelet mellan abstraktion och konkretion. Mellan idealism och pragmatism. Och mellan diskurs och verklighet. Samtalet avslöjar också att en stor del av ansvaret för Sveriges tilltagande samhällshaveri ligger hos medierna, vars agendasättande och diskursorienterade framställning av verkligheten försvårat och försenat rationella åtgärder i många år. Ett tidigare exempel på detta är när Svenska Dagbladets dåvarande ledarskribent Per Gudmundsson 2014 etablerade begreppet no-go-zoner för att beskriva de stadsdelar där kriminaliteten tagit över i så stor utsträckning att de blivit farliga att besöka. Då vann diskursanalysen, och ett välbehövt samtal om kriminalitetens utbredning kom istället att handla om huruvida begreppet no-go-zon borde få användas eller inte. Ett än mer flagrant exempel på hur diskursen överordnas verkliga fenomen kom 3 år senare. I samband med president Donald Trumps ökända utspel om svensk kriminalitetsutveckling i början av 2017,
"They took in large numbers, they're having problems like they never thought possible."
reste YouTubern Tim Pool till Sverige för att med egna ögon undersöka situationen. Inledningsvis skildrade Pool ett tryggt Sverige, och hans diskurskompatibla rapportering hyllades därför i svenska medier? Vilka uppspelt använder den som murbräcka gentemot uppfattade konservativa amerikanska vanföreställningar?
For some reason, many people like to target Malmö as this dangerous place, but there's much more crime in other cities.
Men i samma stund som Poole publicerade en video som visade ett hotfullt möte i Stockholmsförorten Rinkeby.
Because we're being followed, the police have warned us that if we don't leave now things are going to get bad, they said within minutes.
Vände medierna på en femöring och menade istället att Pools rapportering nu utgjorde en demokratifara.
It's very difficult for Swedish people to talk about this because they're scared of being ostracized or being called racist. When it comes to dealing with these issues, the people in Sweden tend to argue semantics, the meaning of words.
Detta är exempel på hur diskursen anpassas för att undvika att beskriva en uppfattat förtryckande verklighet. För beskrivningen är som bekant verkligheten. Och om den beskrivs på rätt sätt existerar inte heller förtrycket. Det finns inga no-go-zoner, bara strukturell rasism och utanförskap. Det finns ingen hederskultur, bara patriarkatets förtryck och utsatta grupper. Det finns inga kriminella klaner, bara familjer där somliga individer hamnat på glid. Samtalet mellan Löfving och Kvartoft visar en polismyndighet som tröttnat på att tvingas spela med i det mediepolitiska spelet och frisera verkligheten, istället för att klarsynt och pragmatiskt rustas för att lösa de problem man faktiskt står inför. I ett konsensusorienterat land som Sverige är det inte mindre än revolutionärt att på detta skoningslösa sätt bryta ner både tabuer, diskurser och ideologiska självbilder. Men det är också ett hälsotecken, och möjligen en form av institutionell överlevnadsinstinkt. För konsekvenserna av att den diskursbaserade verklighetsbilden tillåtits dominera under så många år är mycket allvarliga. Forskarna Peter Esaiasson och Bo Rothstein ställer i Dagens Nyheter frågan varför forskningen har missat dessa kriminella nätverk, och anför följande tänkbara svar. 1. Ett möjligt skäl till bristen på forskning kan vara områdets ideologiska och politiska laddning. 2. Den starka politiskt administrativa styrningen av denna forskning kan vara en del av problemet. Och 3. Det vetenskapliga sanningssökandet underordnas ideologin. Detta är resultatet av uppfattningen att rätt berättelse, rätt ord och rätt maktperspektiv anses skapa rätt verklighet. Det omöjliggör diskussion om oönskade fenomen. Det omöjliggör skapandet av verklig kunskap, och det omöjliggör att rationella åtgärder kan genomföras. Den svenska polismyndigheten gör ett farligt, svårt och otacksamt arbete när de inte bara efterfrågar samhällets stöd, utan även till stor personlig kostnad lägger tid på att bryta ner destruktiva tabuer. Bör vi som medborgare stötta dem? Låt inte den politiska, mediala och sociala diskursen stå oemotsagd. Låt dem inte förvandla diskussioner om verkliga problem till semantiska metadiskussioner, och låt dem inte komma undan med anspråket på att deras beskrivning upprätthåller den goda verkligheten, och att allt ifrågasättande av denna därför är förtryck, rasism och övergrepp. Detta är vi skyldiga vår ordningsmakt. Detta är vi skyldiga de hederliga människor som tvingas leva i klankriminalitetens skugga, och detta är vi skyldiga oss själva som svenska medborgare. För tabuer, totem och magiska tankar styr inte över verkligheten. Även om du klär dem i en akademisk skrud och kallar dem diskursteori. Tycker du att ord subjektivt beskriver verkligheten snarare än att de är verkligheten? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång? Har du egna erfarenheter av hur problemdiskussioner förvandlas till semantiska metadiskussioner? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Men jag vill understryka att jag inte tolererar aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att de som varnar mest för förtryckande diskurser också är de som förtrycker flest av andra människors diskurser. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat.